Välkommen till Bibeln Idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Lars-Göran Sundberg, högskolelektor i historiskt praktisk teologi. Och vi pratar om Bibeln för både den som ger själavård och den som själv läser Bibeln för egen själavård. Jag som leder podden heter Olof Brandt. Högskola sitter, som jag ibland brukar beskriva, i ett rum även här fullt med böcker, och jag har flyttat mig in på kontoret hos Lars-Göran Sundberg. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Det känns alltid märkligt att välkomna någon om man har besök i deras arbetsplats, men okej. Vi ska prata själavård.
Yes.
Och för den som har hängt med i poddens historia eller letat i vårt arkiv, så är det ju så att du har varit med en gång tidigare.
Så är det.
Och då pratade vi ganska mycket om vad är själavård och hur kan man tänka om det och vad betyder det och vad är det i kristen tradition och sådär.
Ja.
Idag ska vi fokusera lite mer på Bibeln och Bibelns roll i själavården för själavårdaren, den som ger själavård och också den som tar emot själavård. Så vill man ha lite så här grundkurser hur du tänker om själavård, kanske man helt enkelt ska trycka på paus och så går man tillbaka och lyssna på det andra avsnittet först kanske. Men lite kort så här i början, för den som då inte lyssnar på andra avsnittet först, vem är du?
Jag är en drygt 60-årig västgöte som har hamnat i Stockholmsregionen. Framförallt genom att jag har arbetat i församlingssammanhang i Evangeliska Frikyrkan i Stockholm de senaste 20 åren. Sen har jag också haft mina fingrar i teologisk undervisning också de senaste 25, drygt 25-30 åren faktiskt. Och sen 2005 som lektor på Johannelunds teologiska högskola med fokus just på själavård och religionspsykologi.
Och för den som inte är så hemma i universitetsvärlden, lektor.
Ja, precis. Ja, men då har man doktorerat, och jag gjorde det just 2005 med fokus på relationer och hur hållbara relationer och vad de bygger på i ganska hög grad. Har jobbat med integrering mellan teologi och psykologi.
Sedan senast, 2017, var det vi möttes i december senast. Vad har du sysslat med?
Ja, ganska mycket har det varit en vanlig lunk. Jag är involverad i församlingsarbete fortfarande, där jag möter delvis människor i samtal. Men kanske ännu mer, jag tränar och coachar ett litet team av ideella medarbetare i den församling jag tillhör. Här på skolan undervisar jag diverse olika kurser. Och det sista halvåret har jag varit tjänstledig för att forska och skriva. Tanken är att så småningom kunna skriva ihop en bok som är användbar som lärobok.
Okej.
Bland annat. Det verkar som att det blir två projekt av det hela, men det är inget ovanligt när man håller på.
Är det en lärobok i teori eller en praktisk lärobok? Eller det kanske du inte vill svara på. Men
ja, nej, men eftersom det teologiska landskapet ser ut som det gör i Sverige med på högskolan, så måste man ganska grundligt förankra det i teori. Sen tänker jag mig att den ska vara användbar också i ett kyrkligt sammanhang. Okay. Så att det blir lite grann både och, två spår kanske man kan säga.
Så där för att få en annan, kanske en annan vinkling på det, vad, ja, och lära känna dig lite. Vad, ja, vad har du läst i sommar?
Oj, allt, jag höll på att säga, väldigt brett.
Ja.
Jag läste en gammal biografi om Dag Hammarskjöld bland annat, från 61, precis innan han förolyckades.
Okej.
Okay. Sen har jag läst Västgöta Bengtsson.
Okej.
Okay. Det är folkloristiskt.
Ja.
Sen har jag läst en massa faktiskt kyrkohistorisk själavård.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, så vi har lite blandat allt möjligt här.
Ja, verkligen. Ja,
härligt. Förra gången så pratade vi en del om det här, men jag vill ändå repetera lite grann. Om man skulle definiera själavård, enligt dig, vad är själavård?
Ja.
Så vi har det som grund för resten här.
Precis. Jag tror att de flesta associerar själavård till alltså någon form av terapi light med kristna förtecken.
Mm, det kan jag tänka mig.
Ja. Och det gör inte jag.
Mm.
Jag utgår ifrån det bibliska vittnesbördet om varför kyrkan existerar och människan liksom utifrån att hon lever inför Guds ansikte. Och människan menar jag då, hon är kallad primärt att vara tillbedjare till Gud. Och då kan man säga så här att, då kan man fråga sig, vad är det som hindrar henne att tillbe?
Mm.
Och vad som gör hennes tillbedjan tyst? Eller kväver den?
Ja.
Och då ska jag säga att själavård handlar i hög grad om att hjälpa människor att ta sig över trösklar till tillbedjan. Människan är en tillbedjare oavsett om hon sitter på en fotbollsmatch och skriker. Eller om hon ägnar hela sitt liv som en arbetsnarkoman.
Mm.
Då tillber hon något annat.
Mm.
Vi är kallade att tillbe Gud, som sagt. Så själavårdens ärende är att hjälpa människor, oavsett var de kommer ifrån i den situation, att hjälpa människor att orientera sig mot Gud och Guds tillbedjan.
Mm. Så med din definition så skulle det inte finnas någonting som vi skulle kalla sekulär själavård?
Nej, alltså det har ju dykt upp den typen av termer.
Mm.
Till exempel judisk eller muslimsk själavård. Och på ett sätt så kan man ju säga att det fokuset då drar mot en slags ideologiskt fokus, ja, men det man hänger sig åt förstås.
Mm, mm.
Men jag menar att själavård i kristen tradition är förankrat i Bibeln och i kyrkans liv och kan inte vara något annat.
Nej. Jag tänker att det som är huvudfokus för det här samtalet nu då kommer ju vara alltså Bibelns roll i detta.
Ja.
Och jag tänker att vi gör så att vi tar första delen av samtalet, fokuserar på den som ger själavård.
Okay.
Så grundläggande då, om vi tänker oss en som är i en själavårdstjänst i en församling eller i något annat sammanhang, på en skola eller så.
Ja.
Vad skulle du säga att Bibeln kan ha för roll för en själavårdare?
Mm. Jag tänker mig att Bibeln behöver vara viktig för själavårdarens egen livsgrund.
Mm.
Alltså hur vederbörande odlar sin egen Guds tillbedjan, sitt eget liv, sitt eget lärjungaskap, det är som att vara planterad i Guds ords mylla, där Jag menar, Bibeln talar ju om att leva av Guds ord, äta Guds ord etc. Mm. Alltså det finns någonting i det här att Bibeln är viktig för hela ens livsorientering. Mm. Så det skulle jag vilja säga är det mest grundläggande.
Mm.
Sen kan ju en själavårdare inte vara liksom livsfrånvänd i betydelsen att man inte är ajour med vad som händer i människors vardagliga liv.
Nej.
Så det är som någon vid något tillfälle har sagt att man behöver som själavårdare ha dagstidningen i ena handen och Bibeln i andra handen. Alltså ja. Ungefär så. Va? Ja. Förankrad i Guds ord och fötterna på jorden, eller vad man ska säga.
Ja. Och om man tänker då i själva mötet med den som kommer och behöver själavård, då förstår jag att det självklart kan bero otroligt mycket på den livssituationen som man möter. Men vad skulle du säga är Bibelns styrkor i själavårdarens händer som verktyg, så att säga?
Alltså låt mig backa lite grann historiskt där kanske. För om vi går tillbaka kanske till reformationen och innan reformationen. Så kan man nog säga så här att förståelsen av universum som gudomligt betingat var självklar.
Ja.
Och människor levde, oavsett om man nu bekände sig som kristen eller inte, så levde man med gudar och det gudomliga som en total verklighetsförankring. Det var det givna. Och därför kan man nog säga så här att andlig vägledning och att använda Bibeln som ett direkt tilltal var ganska självklart. Det var givna referenspunkter, och var man dessutom kyrkligt aktivt på något sätt så kunde man bli vägledd i liksom närmast själavård som ett slags bibelstudium, skulle man nästan kunna säga. Sakramenten och så vidare betydde naturligtvis hemskt mycket. Men jag tänker mig att allt eftersom upplysningstiden sipprade in i kulturens själ och hos människor, så brukar man ju då säga att människan har blivit både mer autonom, självständig. Dessutom så har människan blivit mera börjat vaka mera över svaren, att äga svaren till sitt eget liv. Och kanske ännu mera i den lite mer postmoderna eran där människan verkligen är i centrum av sitt liv. Jag har rätt till mitt eget svar. Så finns det ju en hyperkänslighet för att bli pådyvlad någonting. Och därför kan man väl säga så här att kyrkan som hävdar då att Bibeln är svaret på våra livsfrågor blir lite klurigt att hantera. Därför å ena sidan behöver man hjälpa människor att orientera sig. Vi tror fortfarande att Gud har ett tilltal till människor utifrån bibelordet och ifrån Bibelns texter och förståelse av livet. Och samtidigt så har vi att hantera människans liksom hävdar sin rätt över sitt eget liv, och att inte släppa in vad som helst i sitt liv.
Mm.
Och jag tänker mig att lever vi med en slags balansgång att hjälpa människor att å ena sidan möta varje person där han eller hon är.
Mm.
I sin smärta, i sin brottningskamp. Att få berätta, att få bli sedd och hörd och så vidare.
Mm.
Och samtidigt hjälpa den personen att se att det finns alternativa sätt att orientera sig.
Mm, just det.
Hjälpa också den personen att se att olika vägar leder till olika mål.
Mm.
Kanske också in på vägar som man inte alls önskar.
Mm.
Även om de skulle vara smidiga att välja.
Ja, just det.
Så jag skulle nog säga så här att vara själavårdare idag och ha Bibeln som auktoritet, det innebär att å ena sidan inte hemfalla åt att strunta i Bibeln,
mm.
å andra sidan att det inte bara bli någon slags predikant på tu man hand.
Mm.
Det är liksom dikerna, om jag ska uttrycka det så.
Mm.
Utan snarare ta varje individ på allra största allvar, lyssna in henne, gå med henne, skapa förtroende och hjälpa den personen att orientera sig.
Mm.
Vägleda. I hög grad en slags indirekt process skulle man kunna säga. Alltså där det undantaget är verkligen att säga, jag har ett förslag för dig. Så här ska du göra.
Ja.
Det händer nästan inte.
Mm.
Men samtidigt så tycker jag det är fascinerande då att när man möter till exempel ungdomar idag,
mm.
så är ju ungdomar väldigt hungrande efter att säga hur jag ska göra, säga ja. Vad som är rätt, säg så. Och samtidigt så är man hyperkänslig. Alltså, tala inte om för mig vad jag ska göra. För jag kommer inte att göra det.
Mm.
Så att jag tror ju att det finns en alltså någonting väldigt viktigt i att ha ett ärende.
Mm.
Att ha en förankring i Guds ord och att ha någonting att komma med.
Mm.
Men liksom den stora dollarfrågan, det är hur man hjälper personer in i.
Ja.
Och att våga ta del av och börja äta. Alltså det är ju ungefär, tänk dig den här processen att gå ifrån barn till vuxen.
Mm.
Alltså tonåringen är ju hyperkänslig för sina föräldrars vägledning.
Yep.
Och samtidigt så är vi ju på det fulla och klara med att den här tonåringen måste äga sitt eget liv, mm. själv för att kunna orientera sig som vuxen.
Mm.
Och det är lite samma process, tänker jag mig.
Ja.
Att orientera sig mot ett slags vuxenhet. Att själv äga svaren,
mm.
som Guds ord då har att ge.
Mm. Och det är klart att hur man så att säga använder Bibeln som verktyg,
ja.
Beror ju då otroligt mycket på vart människan står, ja. Som man möter.
Ja.
Det är klart.
Ja.
Jag funderar på, Bibeln har ju väldigt olika typer av texter.
Exakt.
Och du har ju de... mycket är ju narrativ.
Mm.
Den största delen kanske är narrativ. Men du har ju också texter då, om vi tittar ur kristet perspektiv, framförallt kanske breven som är lite mer undervisande. Sådär.
Ja.
Vad tänker du på av de två texttyperna,
mm.
i själavården? Där är ju mer... Spontant kan jag ju tänka att narrativet kanske då passar bättre i den här kampen eller den här, mm. processen du precis beskrev, mm. än texternas mer Ja. Här har du, gör så ungefär.
Ja, just det.
Även om man behöver kontextualisera dem också.
Just det.
Så vad tänker du om balansen där i ett samtal som själavårdare? Vilka texter ska man tänka på att försöka använda eller sådär?
Jag tror nog att bredden av texter kan vara användbara. Men kanske på lite olika sätt då. Mm. Och jag brukar tänka så här att alla berättelser, inte minst Gamla testamentet då, Moseböckerna, Samuelsböckerna, Kungaböckerna och så vidare, kan ju hjälpa människor att identifiera sig i personer eller skeenden.
Mm.
Och det kan ju vara både av att ja, men, det har gått åt skogen.
Ja.
Och jag menar, ta alla familjetragedier som finns i de första fem Moseböckerna.
Par stycken.
Ganska gott om.
Ja.
Ja. Och även om det inte är precis skrivna år 2000 så finns det väldigt mycket igenkänningsmaterial.
Mm.
Och jag tänker mig också att man ser val som människor gjorde och att känna igen sig är en väldigt viktig faktor, tror jag.
Mm.
Inte minst ger det förtroende för Guds ord. Aha, de här texterna är inte liksom bara utdaterade och gamla arkaiska texter som inte har med mig att göra, utan faktiskt jag kommer bara på en person som, alltså det finns ju en del riktigt gruvsamma texter, styckmord och grejer, va? Alltså det var en person som beskrev att när jag läste om en av de här hemska texterna, det var ingången till helande utifrån att den personen hade varit utsatt för övergrepp och sådana saker.
Mm.
Och att då se att ja, men, den här gudomliga texten ryggar inte för djävulskapet.
Nej.
Alltså det var en ingång för att se att Gud bryr sig faktiskt om mig också.
Mm.
Det fanns någonting som hade med min situation att göra.
Mm.
Så igenkänningsfaktorn tror jag är väldigt viktig. Sen tror jag att det finns mycket i den berättande litteraturen som har med vårt identitetsbyggande att göra.
Mm.
Vem är jag och vem är jag på väg att bli?
Ja.
Alltså olika karaktärer som kanske har gjort val och gör val som får katastrofala följder.
Ja.
Andra som, ja men ta Josef med sina bröder till exempel, och att följa en person som faktiskt bygger karaktär och som gör val som kanske till och med är smärtsamma val, men som får konsekvenser i flera generationer.
Mm.
Vad är det att vara, ja, vad är det att gå igenom tuffa tider och hantera? Så att sen är det ju det här då att å ena sidan då känna igen sig, å andra sidan att se att här finns det någonting som säger mig någonting om hur jag kan orientera mig. Och sen är det ju naturligtvis flera steg som gör att det här blir någonting som jag äger.
Mm.
Och då tror jag att men då skulle jag förflytta mig ännu mera till kanske till evangelierna eller också till Paulus texter. Evangelierna är fascinerande. Ja, men följ till exempel en person som Petrus.
Mm.
Som å ena sidan dyrt och heligt lovar Jesus sin lojalitet. Strax därefter alltså är så osäker så att han förnekar.
Mm.
Och sen så småningom får chansen att igen bejaka. Alltså det är ett skeende där Petrus faktiskt går ifrån, alltså han genomgår en slags identitetsförändring ifrån att bara vara en judisk lojal person till sin mästare till där han liksom äger Jesu budskap och säger att du vet att jag älskar dig.
Mm.
Och Jesus säger föd mina lamm, föd mina får. Och där han så småningom också blir en av kyrkans martyrer just därför att han löper med budskapet och det har blivit ett med honom.
Mm.
Så att jag tror att olika texter och olika typer av texter kan hjälpa oss på olika sätt.
Mm.
Och jag menar i det här så Paulus han säger ju alltså en del av Paulus texter så här, men ljug inte eller skäl inte liksom, ja men lev i förenlighet med det nya livet.
Mm.
Ja men det är ju som att Paulus försöker skruva ihop å ena sidan det som den nya troende har liksom upplevt med Gud och att få det att bli kalibrerat eller liksom synkat där beteende och vilja och vem jag är, det hänger ihop.
Mm.
Det är inte bara att när allt var halleluja härligt, då kunde jag bejaka och sen när allt blev skit, då bara slängde ut det genom fönstret. Utan alltså det håller på att synkas.
Om vi då går från själavårdaren till en mer personlig position så tänker jag att själavård handlar om att på något sätt vända sig till att komma in i tillbedjan och ha det som yttersta syfte.
Ja.
Så jag vill fundera lite tillsammans med dig vad själavård på något sätt i det så ligger det ju egentligen en, i alla fall i den definitionen som jag ligger närmast så skulle jag ju säga att själavård på något sätt kräver två personer. Ja. en som leder och en som blir själavårdad, eller vad man säger.
Ja.
Men Bibeln har ju också en kraft i sig när jag läser på min egen kammare.
Mm.
Och vad tänker du om Bibelns själavårdande kraft i den personliga läsningen? För den som då inte har, ja men kanske inte mår toppen eller behöver ta steg eller sådär och slår upp sin egen bibel. Hur ser du på Bibelns själavårdande roll där? Kan man tala om den som själavårdande överhuvudtaget?
Ja, men det tror jag att man kan göra. Det tror jag verkligen att man kan göra. Jag tror ju verkligen både det att Bibeln är den här texten som har Guds ande över sig eller i sig och som därför på något sätt är nyttig till vad den är skapad att vara så att säga. Den har helande dimensioner. Därifrån kan vi få tilltalet från Gud så vidare. Alltså kanske man kan göra jämförelsen med syndabekännelsen. Mm. Alltså var och en kan ju egentligen bekänna sina synder under täcket. Och få förlåtelse från Gud, och det har i princip precis samma verkan där som om jag gör det i kyrkan eller i en personlig bikt med en präst eller pastor eller medmänniska som lyssnar och säger, ja, på ordets grund så tillsäger jag dig syndernas förlåtelse. Men som Luther påpekade, att vi behöver andra människor för att det ska ta skruv.
Ja.
Därför att vi är så, vi är ofta liksom så inne i oss själva, och på ett sätt också har mängden blinda fläckar, att vi, det är som att vi fortsätter bara hamra på samma grej. Trots att vi kanske skulle behöva byta perspektiv. Och trots att vi har tillgång till ett sant gudsord, så är det som att det har svårt att tränga in eller ta sig förbi våra murar, våra masker, våra fasader. Men när en annan medmänniska ställer frågor och hjälper oss att se på alternativa sätt och hitta texter som kanske vi inte självklart har tänkt på, så kan det öppna nya perspektiv. Men jag tänker återigen på igenkänningsfaktorn. Alltså hur många människor som självklart har funnit så mycket tröst genom att läsa Saltaren. Och alltså Saltaren, jag läste Saltaren i sommar, och jag märkte ju själv igen att alltså Saltaren ger många gånger inga direkta svar.
Nej.
Utan ställer människan mitt i ta emot vårt ifrågasättande eller vårt tvivel eller vår förtvivlan eller men Gud, varför är du tyst, eller varför låter de här idioterna hålla på, liksom. Alltså en massa sådana texter, och jag tyckte att de var fler i sommaren när jag läste det sist. Kolossalt många. Och där det egentligen inte finns nästan någonting som säger gör si eller gör så, så blir allting bra.
Ja, möjligtvis tillbe Herren eller
sjung Herren. Ja, precis. precis. Utan snarare tillåter mig i mitt elände eller i min sorg eller den problematik, att faktiskt få bli hörd av Gud. Finns någon som har påpekat, jag har inte lyckats riktigt hitta referensen, men det sägs att de här klagosalmerna har räknats bland hallelujasalmerna. Därför att Gud ser det som ett privilegium att få ta emot också vårt djupaste smärta. Inte bara vårt lov och vårt pris.
Så klagandet kan i någon mån, eller smärtan kan bli en lovsång.
Ja, precis. Alltså att vi kommer i förtroende också med vår djupaste nöd till Gud. Och jag tycker själv att det är en fin tanke. Och jag tror ju att vi behöver människor vi behöver människor som både talar till oss och som vi kan tala med. Och, det är lite smärtsamt just nu under hela den här coronapandemin.
Ja.
Vi kan inte beröra varandra mer än de allra närmaste då.
Mm.
Men vi behöver beröring.
Mm.
Och det är klart att... Men därav igenkännandet, tänker jag.
Mm. Jag tänker på det här och så det är klart att som du säger, vi behöver andra människor, vi behöver den spegeln det blir, vi behöver människors hjälp. Att, så därför blir ju verkligen själavården en oerhört viktig del.
Ja.
Och den personliga bibelläsningen kan till viss del ge oss själavårdande influenser eller vad vi ska säga, men räcker kanske inte hela vägen.
Ja.
Skulle du säga att det till och med kan gå fel? Alltså om jag, det är klart att om jag väljer att inte gå till en annan människa för att jag väljer att läsa Bibeln istället så det är klart att då har det någonstans blivit fel. Men skulle du säga att om jag kommer till Bibeln sökandes efter svar eller i en kris, kan det även landas fel på grund av att jag har fel förväntningar eller så på bibeltexten? Och vad ska jag akta mig för i så fall, så att säga?
Ja, just det. Jag inbillar mig att man kan använda nästan alla texter fel.
Mm.
Alltså om man använder Bibeln som en slags definitiv kokbok på, som ett slags definitivt recept. Ju, liksom att, ja men... Det har ju funnits i vissa traditioner att om jag mår dåligt så läs Bibeln mer eller be mer.
Mm.
Och på ett sätt så kan jag ju få det intrycket när jag läser vissa texter. Att om jag bara tar mer tid i bön eller i läsning så borde allt fixa sig.
Mm.
Och jag tror att man ställer fel förväntningar inför bibelordet då.
Vi ändå skapade till relation.
Ja, exakt. Ja, precis. Alltså det är få texter egentligen mer än de direkta texterna som uppmanar oss till att bekänna våra faktiska felsteg eller som hjälper oss att se att vi ska orientera oss mera utifrån hur vi är designade, som ger oss riktiga, så att säga, snabba recept.
Mm.
Men Bibeln är ju, som jag förstår den, formad för att också den läsas i gemenskap.
Mm.
Och därför att få samtala utifrån i en liten grupp där min egen känsla av ensamhet kanske till exempel. Och att jag känner mig också ensam och delvis övergiven av Gud. Men får landa väl i en liten gemenskap med 3-4 andra människor. Där på ena sidan de accepterar att det finns någonting sånt i mitt liv som gör ont. Mm. Att jag känner mig ensam och att det är svårt att kanske ta in Guds närvaro eller Guds kärlek så. Och det kan ha många olika skäl till det.
Mm.
Men att då också läsa texter i Nya och Gamla Testamentet som talar till oss om att jag är underbart skapad. Mm. Och att jag är Guds älskade barn. Och har jag bekänt mina synder så är jag Gud tillhörig.
Mm.
Och alla de här texterna som talar in i hjälper mig att förstå, men de fastnar oftast kanske först bara som en intellektuell kunskap. Många skulle kanske säga, ja men jag vet att jag är älskad av Gud.
Ja, just det.
Men jag känner det inte.
Nej.
Men på något sätt så hjälper mig andra människor alltså att de står ut med mig, de är med mig, de kanske till och med, jag märker att de gillar mig. Ja, men då kan sådana saker börja landa i mitt liv.
Mm. Just det.
Sen tror jag ju sällan att Bibeln skulle vara skadlig i sig, men det är klart man kan använda Bibeln som djävulen använder Bibeln.
Mm, mm. Så att i någon mening, om Bibeln i sig blir sällan skadlig kanske, men det får inte förleda mig till att tro att jag inte behöver andra människor.
Nej.
Jag tänker här, vi ska gå in för landning och sy ihop det här, och jag tänker att vi pratar ju nu om själavård och om i många fall sådana saker som är tuffa i ens liv.
Mm.
Och när jag är inne på sådana ämnen i podden så brukar jag vilja ändå sy ihop det så och tänka på att, ja, men de som lyssnar eller du som lyssnar kan ju mycket väl vara i en situation där du just nu har det väldigt jobbigt.
Mm.
Och jag har förstått på både statistik och på människor som har hört av sig att det är många som nu under corona har upptäckt podden, för att man letar efter mer sätt att ta till sig.
Ja.
Så välkomna alla nya lyssnare till en ny säsong.
Mm.
Men vad skulle du vilja säga nu i den här situationen till människor som upplever sig ensammare än någonsin?
Mm.
Och som kanske snarare sitter i situationen att, ja, men vad ska jag göra då? Jag har ju bara min bibel. Vi får inte ens ha gudstjänst. Eller hur, vad skulle du säga till dem? Vad är det, om man börjar må dåligt här nu av den här situationen, vad ska man göra?
Ja.
Vad är din rekommendation?
Mm.
Jag förstår att det är personligt. Men...
Ja, men... Jag tror att man behöver faktiskt svälja den sanningen att jag är inte mig själv nog.
Mm.
Och därför behöver jag kontakt med andra människor.
Mm.
Alltså parallellt med att jag... alltså, om jag tar två steg här nu då. Alltså när du sätter dig med Guds ord, med Bibeln, välj kanske några kortare avsnitt och låt dem liksom vara hos dig. Låt dem liksom tränga in. Liksom, försök inte gå över massa text, utan välj några avsnitt som du mediterar och reflekterar över och liksom bara vara i dig. Läs dem många gånger och sug på dem. Och fundera också, är det någonting speciellt, ett ord eller något tilltal just till mig i den här situationen, mm, i den här texten. Så att få lite ro i läsandet, det skulle jag nog säga.
Mm.
Det andra, det är just det här att svälja att vi är relationella och vi behöver andra människor. Det betyder, om du är i en situation där du inte fysiskt kan möta andra människor eller så. Ja, men vi har ju lärt oss att vi kan få mötas ute kanske, mm, på 2 meters avstånd runt ett trädgårdsbord eller liknande. Precis. Gör det.
Mm.
Alltså, ta kontakt med en eller två eller tre som du är bekväm med och som inte ständigt ska pådyvla dig grejer.
Mm.
Utan som kan vara konversationspartners.
Mm.
Där du kan ställa en fråga och inte direkt få ett svar stoppat i halsen.
Mm.
som kan lyssna bra och som du kanske också kan ställa en fråga till och som hjälper den personen i sin tur. Så att det blir ett slags ömsesidigt möte.
Mm.
För jag tror ju att vi kan öva oss i att faktiskt se att våra frågor kan hjälpa andra människor. Mm. Vi behöver inte bara vara passiva och vänta på att andra ska ställa frågor till oss.
Mm.
Utan det finns ett utbyte som kan ske.
Mm.
Slå en signal, prata kanske på Skype eller använd de här telefonen på lite olika sätt och möt andra personer.
Mm.
Man kan även skapa små grupper naturligtvis via sociala medier.
Mm.
Och kanske träffas i att läsa en text, ställa frågor, lyssna in. Och var också, ja, men det skulle jag vilja, jag själv läst Johannes evangeliet nu på senare tid, och då valde jag att stryka under specifika rader där jag uppfattar att Jesus har ett tilltal till mig.
Mm.
Jag nämnde Petrus förut och bara en sån fras som stod ut i min läsning, det var när Petrus då ska gå in på översteprästens gård och så är det den här tjejen som säger, tillhör inte du också en av hans lärjungar? Eller är inte du också en av hans lärjungar? Och jag läste den frasen av den tjejen till mig själv. Är inte du också en av hans lärjungar? Mm. Och försatte mig själv i den situationen att ha fått den frågan.
Yeah.
Och hur berörde det mig?
Mm.
Vad säger det mig? Vad är mitt svar? Petrus, han sa nej.
Mm.
Vad säger jag? Blir jag klämd av den situationen, frågan? Hjälper den mig att orientera mig? Men jag vill säga ja, men jag är lite darr på rösten. Ja, så vidare. Va?
Mm.
Så jag tror att vi kan hantera både texten och andra människor som på ett konstruktivt sätt också i... Jag menar, det är ju inte så att kyrkan är helt främmande för den här typen av situationer.
Nej.
Vi behöver lyssna kanske extra på den underjordiska kyrkans förhållningssätt i en pandemisituation.
Mm. Jag jobbar ju också i Korskyrkan i Uppsala på några procent just nu, och jag tror aldrig jag har pratat så mycket om någonting som corona eller covid-19, för att det är ju ständigt man försöker hitta nya vägar att låta människor mötas för att tillbedja, men också för de här samtalen och vilka är det som man behöver kontakta. Och jag tror att jag skulle också vilja tillägga till det du säger här, eller kanske förstärka den delen du sa om att just bara sträcka sig ut för sin egen men också för den andras skull.
Ja.
För jag tror att det är just den... Jag tror att man kan vaggas in i på något sätt att ja, men det här får pastorn eller prästen lösa. Och de får ju skapa en miljö där vi kan träffas allihopa. Mm. Och så inser man att det fick bara plats 50 och då, då går jag hem då.
Ja.
Att försöka i de lägena tror jag verkligen att jag tror att vi tillsammans som kyrka behöver ta ett ansvar för varandra här ännu mer.
Mm.
Och kanske blir den här perioden nyttig för kyrkan just utifrån att plötsligt var vi fler som fick anstränga oss för att på något sätt kunna nå alla och inte förlita oss på att varje söndag så ses vi på ett ställe och så är det bra.
Nej.
Så jag tror verkligen att det är en utmaning som är jättenyttig, att för sin egen skull och för den andres skull att verkligen sträcka sig ut.
Mm.
Och som du säger, det kan bara vara att mötas, men det kan också vara att ta de där stegen i tro.
Mm.
Bra! Då tackar jag dig så jättemycket för det här.
Tack ska du ha.
Vi är igång nu med en ny säsong och vi kommer att de kommande veckorna här bland annat att fokusera på projektet som Bibeln idag driver här för att stanna, där vi ska ha en intervju med två stycken som har jobbat med frågan vad är det för faktorer som får barn och unga att stanna i tron. Så den intervjun kommer här inom kort. Det är ju några som har gått här på Janne Lund som har skrivit på temat en uppsats. Så vi tackar dig så mycket som har lyssnat, och jag vill bara återigen betona det här på slutet, att är det så efter en sån här ett sånt här ämne att du känner att men jag behöver verkligen prata med någon, så uppmanar jag dig från botten av mitt hjärta att ta kontakt med någon i en församling i din närhet, i din församling om du har en, och har du ingen så leta upp kontaktuppgifterna för att få prata med någon, för att det är så pass viktigt för oss som människor att ta de där signalerna på allvar. Tack så mycket.